Och när jag pratar om kriminalpolitiken nu för tiden så är det alltid två teman jag har. Det ena är just den organiserade kriminaliteten och det andra är mäns våld mot kvinnor. Och sexualbrotten är ju en del av det. Den här ledningen för polisen har haft det svåraste uppdraget som någon rikspolisledning har haft. Ja, om du går hemifrån med ett skarpladdat vapen, då är risken stor att du inte kommer hem igen på 2 år. Vi kan inte låta barn växa upp i kriminella familjer och skolas in i brottslighet på det här sättet. Då måste socialtjänsten ingripa mycket, mycket tidigt.
Morgan Johansson är, trots att han bara är 47 år, en av regeringens mest erfarna politiker. Det är bara han, Margot Wallström och Ibrahim Baylan som varit minister tidigare. Och följaktligen styr han över ett av de tyngsta områdena, rättsfrågorna och polisen. Men i en tid där många kurvor pekar åt fel håll, där antalet gängskjutningar och våldtäkter stadigt ökar samtidigt som polisen lyckas allt sämre med att lösa just sådana brott, har han tillräckligt drastiska idéer för att vända en utveckling som många upplever som djupt oroande? Morgan Johansson, välkommen till fredagsintervjun.
Tack ska du ha.
Idag presenterade Brottsförebyggande rådet en del i den nationella trygghetsundersökningen som handlar om otrygghet och förtroende för rättsväsendet. Och den visar att otryggheten är kvar på förra årets ganska höga nivå, oron för brottsligheten ökar och att förtroendet för rättsväsendet sjunker. Vilken är din reflektion kring det där?
Ja, att det är nog en ganska rättvisande bild av utvecklingen som den har varit. Nu ska man ju komma ihåg att de frågorna kring rättsväsendet, de är ju ställda före den 7 april, alltså terrordådet. Och det är klart, hade du ställt frågan kring förtroende för polisväsendet just veckorna efter terrordådet, kanske du hade fått ett annat resultat. Men det spelar egentligen ingen större roll, därför att jag tror att när allmänheten läser om gängkriminalitet, organiserad brottslighet, svårighet för polisen att klara upp brott, då är det klart att då får det effekt på det förtroendet man har för totalt sett.
Man kan ju också tänka sig att just det här som har med otrygghet att göra lika väl skulle kunna ha ökat efter den 7 april. Tror du inte det?
Ja, men när vi ställde frågan kring rättsväsendet och polisförtroende, så att säga, det var det som jag menar på.
Jag förstår.
Dessutom så är det ju så att terrorhotet har vi ju levt med under ett antal år, så att säga. Va? Så jag tror att de flesta svenskar vet nog om eller känner att det här är någonting som myndigheterna jobbar så mycket man kan med, men man kan ju aldrig någonsin garantera att det inte händer i Sverige, så att säga. Men för oss så handlar det ju om att se till att de stora resursförstärkningar vi nu gör på polisen och ett större antal poliser som också ska gå ut från våra utbildningar och våra straffskärpningar, att de leder till effekter så att vi kan vända den här utvecklingen.
Finns det andra saker man skulle kunna göra för att öka allmänhetens förtroende för rättsväsendet igen? Det handlar ju såväl om poliser som domstolar och åklagare.
Ja, jag tror det handlar i stor utsträckning om lagföringen. Alltså att man visar att man klarar upp fler brott. Nu är det ju så att ser man på helårsstatistiken från polisredovisningen så förra året så ökade ju då antalet ärenden som man redovisat till åklagare, alltså ärenden som man har utrett färdigt och visat till åklagarna för första gången sedan 2009. Man ökade med lite drygt 3%. Och det var naturligtvis ett steg i rätt riktning, så att säga. Va?
Vi ska komma in på det lite senare.
Ja, men samtidigt så gäller det att se till att man fortsätter att man använder de här nya verktygen som man nu får med strafflagstiftning och vapenlagstiftning och så, att man använder det fullt ut och att man också